From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens eftermiddagsmöte under den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder det här mötet.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till söndag eftermiddagens möte av den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. För musiken står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Goodliff och Linda McGrath vid orgen. Kören inleder mötet med att sjunga Lova Gud med glädjens röst. Inledningsbön får vi sedan av Else Jörg Klebingat i det 70-års kvorum och kören sjunger Our God is a God of love.
Dear Father in heaven,
we Kära Fader i himlen, vi förundras fortfarande över det sätt på vilket vi såg de nya medlemmarna kallas till de 12. Anden har omgett dessa möten, och det är på detta sätt som det händer i din sanna kyrka. Vi är så tacksamma, Fader, för dessa 3 underbara män som du har förberett Och de av oss som känner dem vet att du har valt klokt. Vi ber att du ska välsigna dem och deras familjer och hela kyrkan över hela världen att vidröras så att de också vet att detta är dina valda apostlar. Fader, vi tackar också för vår älskade profet Thomas S. Monson som nu åldrats i din tjänst. Vi ber att du ska uppehålla honom. Vi vet att ingen sann religion eller dyrkan kan finnas utan kommunikation från dig. Och vi är så tacksamma att sitta vid apostlars och profeters fötter i dessa sista dagar. Välsigna oss med vishet och att vi kan komma närmare Kristus och följa hans tjänare så att vi må känna herdens röst och veta vart vi ska gå. Vill du välsigna talarna under detta möte och låt din ande råda över oss alla. Må vi känna din ande, må vi gå ut med beslutsamhet att stänga klyftan mellan det vi vet och det vi känner och vad vi faktiskt gör och blir. Låt oss göra allt detta och villigt utstå till slutet. Och än viktigare att njuta av livet till slutet i detta underbara evangelium. Detta ber vi ödmjukt om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder.
Vi får nu glädjen att höra från Elder D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar broder Devin G. Durant, som igår inröstades som första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap. Efter broder Durant har vi äldster Vaughn G. Keach i de 70s kvorum och syster Carol M. Stevens, första rådgivare i hjälpföreningens generalpresidentskap.
Throughout my life, general conferences of the church have been exhilarating.
Under hela mitt liv har kyrkans generalkonferenser varit upplivande andliga händelser, och kyrkan själv har varit en plats där jag lärt känna Herren. Jag inser att det finns de som anser sig religiösa och andliga, men ännu vägrar vara med i en kyrka och förkastar behovet av en sån institution. Trosutövning är för dem en personlig sak. Ändå är kyrkan skapad av honom som vår andlighet har sitt centrum i, Jesus Kristus. Det är värt att stanna upp och begrunda varför han valde att använda en kyrka, sin kyrka, Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, för att utföra sitt och sin faders verk, att åstadkomma odödlighet och evigt liv för människan. Från och med Adam predikades Jesu Kristi evangelium, och frälsningens nödvändiga förrättningar utfördes enligt en släktbaserad prästadömsordning. När samhällena blev större än enbart stora släkter kallade Gud också andra profeter, budbärare och lärare. Under Moses tid läser vi om en mer formell struktur med äldster, präster och domare. I Mormons boks historia bildade Alma en kyrka med präster och lärare. Och sen, i tidens mitt, organiserade Jesus sitt verk på ett sådant sätt att evangeliet kunde etableras i flera nationer och bland olika folk samtidigt. Jesu Kristi kyrka byggdes på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Den inbegrep ytterligare ämbetsmän som 70, äldster, biskopar, präster, lärare och diakoner. Jesus grundade också kyrkan på liknande sätt på västra halvklotet efter sin uppståndelse. När kyrkan som han organiserat medan han var på jorden hade avfallit och upplösts, organiserade Herren Jesu Kristi kyrka på nytt genom profeten Joseph Smith. Det ursprungliga syftet kvarstår, vilket är att predika de goda nyheterna om Jesu Kristi evangelium och utföra frälsningens förrättningar, med andra ord, att föra människor till Kristus. Och nu finns, tack vare den här återställda kyrkan, löftet om återlösning inom räckhåll också för de dödas andar, som under sitt jordeliv visste ytterst lite eller inget om frälsarens nåd. Hur uppfyller hans kyrka Herrens avsikter? Det är viktigt att förstå att Guds yttersta avsikt är vår utveckling. Hans önskan är att vi fortsätter från nåd tills vi mottar en fullhet av allt som han kan ge. Det kräver mer än att bara vara snäll eller känna sig andlig. Det kräver tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop i vatten och ande, och att hålla ut i tro till änden. Man kan inte helt och hållet uppnå det här på egen hand, så ett av Herrens huvudsyften med att ha en kyrka är att skapa en gemenskap av heliga som stöttar varandra på den trånga och smala stigen som leder till evigt liv. Och Kristus gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Jesus Kristus är vår tros upphovsman och fullkomnare. Att förena oss till Kristi kropp, kyrkan, är en viktig del av att ta på oss hans namn. Vi vet att den forntida kyrkan ofta kom tillsammans för att fasta och be och för att tala med varandra om sina själars välfärd och för att höra Herrens ord. Så är det också i kyrkan idag. Förenade i tro undervisar och uppbygger vi varandra och strävar efter att bli fullkomliga lärjungar, att uppnå ett sådant mått av mognad, att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi strävar efter att hjälpa varandra, lära känna Herren, till den dag när vi inte längre behöver undervisa varandra och säga: lär känna Herren, ty alla ska känna mig från den minste bland dem till den störste, säger Herren. I kyrkan lär vi oss inte bara den gudomliga läran, vi upplever dess tillämpning. Som Kristi kropp tjänar kyrkans medlemmar varandra i vardagens verklighet. Vi är alla ofullkomliga. Vi kanske förnärmar och blir förnärmade. Vi prövar ofta varandra med våra personliga egenheter. Som President Packer sa, våra personliga idiosynkrasier. I Kristi kropp måste vi nå bortom begrepp och upphöjda ord och verkligen vara engagerade medan vi lär oss att leva tillsammans i kärlek. Den här religionen handlar inte bara om oss själva, utan vi är alla kallade att tjäna. Vi är ögonen, händerna, huvudet, fötterna och andra delar av kroppen. Och även de medlemmar som vi anser svagast är nödvändiga. Vi behöver de här utmaningarna och vi behöver tjäna. En av männen i min församling växte upp inte bara utan stöd från föräldrarna, utan motsatte sig även hans medlemskap i kyrkan. Han sa följande under ett sakramentsmöte: min far kan inte förstå varför någon vill gå i kyrkan när man kan åka skidor. Men jag gillar verkligen att komma till kyrkan. I kyrkan är vi alla på samma resa. Och på den resan inspireras jag av starka ungdomar, oskyldiga barn och av vad jag ser och lär av andra vuxna. Jag stärks av umgänget och upplivas av glädjen i att efterleva evangeliet. Kyrkans församlingar och grenars sammankomster varje vecka ger andrum och förnyelse, en tid och plats där man kan lämna världen bakom sig. Sabbaten, den dag när du kan fröjda dig i Herren, uppleva det helande som kommer genom sakramentet och få ett förnyat löfte om att hans ande ska vara med dig. En av de största välsignelserna med att vara en del av Kristi kropp, fast det kanske inte känns som en välsignelse just då, är att vi kan bli tillrättavisade för synder och felsteg. Vi är benägna att ursäkta våra fel och ibland vet vi helt enkelt inte vad vi ska förbättra eller hur vi ska göra det. Utan människor som kan tillrättavisa oss i rätt tid och skarpt när den heliga anden manar det till, kanske vi inte har mod nog att förändra oss och följa mästaren. Omvändelse är personlig, men gemenskapen på den ibland smärtsamma vägen finns i kyrkan. I det här samtalet om kyrkan som Kristi kropp måste vi alltid ha två saker i minnet. En är att vi inte strävar efter omvändelse till kyrkan utan till Kristus och hans evangelium. En omvändelse som underlättas av kyrkan. Mormons bok uttrycker det bäst när det så att människorna omvändes till Herren och upptogs i Kristi kyrka. Det andra är att vi måste komma ihåg att i början var kyrkan familjen. Och även idag som separata institutioner tjänar och stärker familjen och kyrkan varandra. Ingen av dem kan ersätta den andra och kyrkan kan verkligen inte ens när det är som bäst, ersätta föräldrarna. Själva poängen med evangeliets lära och prästadömets förrättningar som utförs av kyrkan är att familjer ska kunna få evigt liv. Det finns ett annat viktigt skäl till att frälsaren arbetar genom en kyrka, sin kyrka. Och det är att åstadkomma sånt som inte kan åstadkommas av enskilda eller små grupper. Ett tydligt exempel är det som görs för fattiga. Visserligen kan vi som enskilda och som familjer avhjälpa varandras eller andras fysiska behov och dela med oss åt varandra både timligt och andligt allt efter behov och önskemål. Men tillsammans i kyrkan mångfaldigas förmågan att ta hand om fattiga och behövande. Och det oberoende som eftersträvas blir verklighet för många. Vidare bidrar kyrkan, dess hjälpföreningar och prästadömskforum med hjälp till många människor på många platser som drabbats av naturkatastrofer, krig och förföljelse. Utan Herrens kyrkas resurser skulle frälsarens uppmaning att föra evangeliet till hela världen inte kunna förverkligas. De apostoliska nycklarna, strukturen, de tekniska resurserna, de ekonomiska medlen och de hundratusentals missionärernas hängivenhet och uppoffringar skulle inte finnas. Kom ihåg att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla nationer och sedan ska änden komma. Kyrkan kan bygga och driva tempel, Herrens hus, där nödvändiga förrättningar och förbund utförs. Joseph Smith sa att Guds avsikt med att samla sitt folk i olika tidsåldrar är, citat, att bygga ett hus åt Herren var i han kan uppenbara sitt folk förrättningarna som tillhör hans hus och hans rikes härligheter samt undervisa folket om frälsningens väg. För det finns vissa förrättningar och principer som, när de lärs ut och tillämpas, måste utföras på en plats eller i ett hus uppfört för det ändamålet. Om någon tror att alla vägar bär till himlen eller att det inte finns några särskilda krav för frälsning, ser ju han eller hon inget behov av att förkunna evangeliet eller av förrättningar och förbund som återlöser levande och döda. Men vi talar inte bara om jordelivet utan också om evigt liv. Och för det är evangeliets väg och evangeliets förbund nödvändiga. Och frälsaren behöver en kyrka för att göra dem tillgängliga för alla Guds barn, både levande och döda. Den slutliga orsaken jag ska nämna till att Herren har etablerat sin kyrka är den mest unika. Kyrkan är, trots allt, Guds rike på jorden. När Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga grundades på 1830-talet sa Herren till profeten Joseph Smith: lyft upp era hjärtan och gläd er, ty åt er har riket givits, eller med andra ord, kyrkans nycklar. Med de här nycklarnas myndighet bevarar prästadömets ämbetsmän i kyrkan renheten i frälsarens lära och hans frälsande förrättningar. De hjälper till att förbereda dem som vill ta emot dem, bedöma deras kvalifikation och värdighet och sedan utföra dem. Med rikets nycklar kan Herrens tjänare urskilja både sanning och villfarelse och återigen säga med myndighet: så säger Herren. Tyvärr ogillar vissa kyrkan eftersom de vill fastställa sin egen sanning, men det är en stor välsignelse att få ta emot kunskapen om tingen som de verkligen är och som de var och som de kommer att vara i den mån som Herren vill uppenbara den. Kyrkan bevarar och förkunnar Guds uppenbarelser, vilka tillsammans utgör de kanoniska skrifterna. När Daniel uttydde den babyloniska kungen Nebukadnessars dröm och lät honom veta vad som ska ske i kommande dagar, förkunnade han att himmelens Gud ska upprätta ett rike som aldrig i evighet ska förstöras och vars makt inte ska överlämnas till något annat folk. Det ska krossa och göra slut på alla andra riken, men själv ska det bestå för evigt. Kyrkan är detta profeterade sista dagarnas rike som inte skapats av människan utan upprättas av himlens Gud och rullar fram likt en sten som rivits loss från berget, men inte av människohänder, för att uppfylla jorden. Dess bestämmelse är att grunda Sion som förbereddes för Jesu Kristi återkomst och tusenåriga styre. Före den dagen är det inte ett rike i politisk bemärkelse. Som frälsaren sa, mitt rike är inte av den här världen. Det är snarare en källa till hans myndighet på jorden, förvaltaren av hans heliga förbund, vårdaren av hans tempel, beskyddaren och förkunnaren av hans sanning. Samlingsplatsen för det skingrade Israel och ett försvar och en tillflykt undan stormen och vreden när den oblandat ska utgjutas över hela jorden. Jag avslutar med profetens vädjan och bön. Åkalla Herren så att hans rike kan gå ut över jorden, så att dess invånare kan ta emot det och bereda sig för kommande dagar. Då människosonen ska komma ner i himmelen, klädd i sin härlighets glans för att möta Guds rike som är upprättat på jorden. Låt därför Guds rike gå ut så att himmelriket kan komma och så att du, o Gud, kan förhärligas i himlen liksom på jorden, så att dina fiender kan underkuvas. Ty din är äran, makten och härligheten i evigheters evighet. I Jesu Kristi namn. Amen.
By profession I am an investor. By faith.
Till yrket är jag investerare. Till trosbekännelsen är jag Jesu Kristi Guds son lärjunge. I min affärsverksamhet begagnar jag sunda ekonomiska principer. För att leva enligt min tro strävar jag efter att följa andliga principer som hjälper mig att bli mer rik frälsaren. Många av de personliga belöningar jag fått i livet har kommit till följd av att någon inbjudit mig att utföra en svår uppgift. I den andan vill jag ge alla två uppmaningar. Den första ger ekonomiska resultat, den andra uppmaningen ger andliga resultat. Båda uppmaningarna, om det accepteras, kräver disciplinerad ansträngning under en längre tid för att ge skörd. Den första uppmaningen är enkel. Det uppmanar att spara pengar varje vecka. Hur mycket du sparar har inte så stor betydelse. Det är upp till dig. När du utvecklar en vana att spara gagnar det dig själv. Och du kan även få möjlighet att hjälpa andra ekonomiskt tack vare din flit. Föreställ dig det positiva resultatet av att spara pengar varje vecka i 6 månader, 1 år, 10 år eller mer. Små ansträngningar under längre tid kan ge betydande resultat. Min andra uppmaning skiljer sig markant från och är mycket viktigare än det första. Det är följande. Jag uppmanar dig att begrundera en vers i skrifterna varje vecka. Ordet begrundera finner du inte i ordboken, men det har funnit en plats i mitt hjärta. Så vad innebär det att begrundera? Jag skulle vilja säga att det är en kombination av 80% omfattande begrundan och 20% memorera. För det första, välj en vers i skrifterna varje vecka och placera den där du kan se den varje dag. För det andra, läs och tänk på versen flera gånger varje dag och begrunda betydelsen av orden och nyckelfraser under veckan. Föreställ dig de upplyftande resultaten av att göra det här varje vecka i 6 månader, 1 år, 10 år eller mer. När du gör den här ansträngningen märker du att din andlighet ökar. Du kan också undervisa och lyfta dem du älskar på ett mer meningsfullt sätt. Om du väljer att begrundera varje vecka kanske du känner dig lite som en person som har tyckt om snorkling tidigare, men som du nu har bestämt sig för att pröva sportdykning. Men det beslutet får nu en djupare förståelse av evangeliets principer och nya andliga perspektiv välsignar ditt liv. När du reflekterar över din valda vers varje vecka skrivs ord och fraser ner i ditt hjärta. Men det främsta målet för begrundering är att skapa en upplyftande plats dit ditt sinne kan gå, en plats som håller dig nära Herrens ande. Frälsaren sa, samla ständigt livets ord i era sinnen. Begrundering är ett enkelt och uppbyggande sätt att göra just det. Jag tror att Nefi var en begrunderade. Han sa, min själ gläds åt skrifterna och mitt hjärta begrundar dem ständigt och jag skriver dem till lärdom och till nytta för mina barn. Han tänkte på sina barn när han begrundade och skrev skrifterna. Hur kan din familj gagnas av att du ständigt strävar efter att fylla ditt sinne med Guds ord? Nyligen begrunderade jag Alma 5:16. Där står det, jag säger er, kan ni föreställa er att ni har hört, att ni hör Herrens röst säga till er på den dagen: kom till mig, ni välsignade, till se era gärningar har varit rättfärdighetens gärningar på jorden. I slutet av veckan är detta vad som till slut hade skrivits i mitt sinne. Föreställ dig att du hör Herrens röst säga: kom till mig, ni välsignade, och till se era gärningar har varit rättfärdighetens gärningar. Som ni ser memorerade jag inte hela versen noggrant, men jag begrundade gång på gång kärnämnena i verserna och var det stod. Men det bästa stället, den bästa delen av processen var att jag hade en högre plats i mitt sinne, dit mitt sinne kunde gå. Hela veckan föreställde jag mig frälsaren säga uppmuntrande ord till mig. Den bilden berörde mitt hjärta och inspirerade mig till att vilja göra rättfärdighetens gärningar. Du kanske frågar, varför ska jag göra det här? Jag skulle svara att vi lever i en tid av ständigt växande ondska. Vi kan inte bara acceptera status quo och matas med fula ord och syndiga synintryck så gott som vart vi än vänder oss och inte göra något i gengäld. Vi måste göra motstånd. När sinnet är fyllt av upplyftande tankar och bilder, när vi alltid minns honom, finns det inget utrymme för orenhet och skräp. I Mormons bok uppmanar Jesus Kristus alla att begrunda det som han har sagt. Se på begrundering som ett tillägg till dina egna och familjens skriftstudier, men låt aldrig bli en ersättning. Begrundering är lite som att lägga till en ny långtidsverkande vitamin till det nuvarande andliga diet. Du kanske säger, begrundering låter alldeles för svårt för mig. Bli inte avskräckt. Svårt kan vara nyttigt. Kristus uppmanar oss att göra många svåra saker eftersom vi vet att vi välsignas av våra ansträngningar. En av våra grannar hittade ett enkelt sätt att begrundera. Han sätter sitt skriftställe för veckan på mobilens bakgrundsbild. En annan idé som du kan testa är att dela din vers med ett syskon, ett barn eller en vän. Min fru Julie och jag hjälper varandra. Vi väljer våra verser varje söndag. Hon sätter sig in på kylskåpet, jag sätter mig in i bilen. Vi delar sedan tankar om våra verser under veckan. Julie och jag är också med i en nätgrupp där familjemedlemmar, vänner och missionärer kan berätta om sitt skriftställe varje vecka och ibland lägga till en tanke eller ett vittnesbörd. Min dotter som är gymnasieåldern och en grupp av hennes vänner använder sociala medier och sms för att dela skriftställen med varandra. Nå, vad ger det? Julie och jag har begrunderat en vers i veckan i över 3 år nu. Vi började med att sätta upp ett 20-årigt mål. Hon sa till mig nyligen, när du först uppmanade mig att begrundera ett skriftställe varje vecka 20 år, undrade jag om jag ens kunde klara det i en månad. Det tvivlar jag inte längre på. Det är otroligt roligt att ha varit att sätta upp ett skriftställe på kylskåpet varje vecka. Och bara genom att begrunda det varje gång ser jag det, lyfter det min ande. Efter att begrundera till 6 veckor sa en syster från Texas, USA, mitt vittnesbörd har stärks och jag har känt mig närmare min himmelske fader. Jag älskar Guds ord, förändra mig till det bättre. En tonåring skrev, jag har verkligen tyckt om att begrundera eftersom det har hjälpt mig att fokusera på sånt som faktiskt är viktigt. De här skriftställen har blivit som vänner som jag kan lita på i nödens stund. Vad mig beträffar känner jag anden tydligare när jag begrunderat varje vecka. Min kärlek till skrifterna har också ökat som en följd av att jag strävar efter att ständigt pryda mina tankar med dygd. Tänk på denna uppmaning och enastående välsignelse som ni delade. Om ni alltså strävar framåt och mättar er med Kristi ord och håller ut till änden, se, så säger Fadern, ni ska få evigt liv. I en anda av att mätta sig med Kristi ord är begrundering som att ta en bit läcker mat och sedan tugga mycket, mycket långsamt för att njuta av den till fullo. Är du villig att begrundera en vers i skrifterna varje vecka under resten av månaden? Under resten av året, kanske längre. Julie och jag uppmanade alla våra tappra missionärer i Texas-missionen Dallas att begrunda med oss i 20 år. Vi passerade mållinjen tillsammans om 17 korta år. Då sätter vi upp nya mål för att lyfta våra tankar och föra oss närmare Kristus. Du får gärna kolla hur det går för oss genom att fråga, vilken vers har du? Men om du gör det, var beredd att dela ditt skriftställe i gengäld. Då upplevs båda av vårt utbyte. Kan du föreställa dig hur ditt liv och din familjs liv kommer att förändras om du skriver ett nytt skriftställe i ditt hjärta och sinne varje vecka under de närmaste månaderna eller åren eller längre? Jesus Kristus är vårt föredöme. Jesus Kristus måste ha utvecklat en kärlek till skrifterna i många unga år. Han måste ha läst och begrundat skrifterna som ett barn för att kunna ha meningsfulla diskussioner med de visa lärarna i templet under 12 års ålder. Han påbörjade sin mission vid 30 års ålder och han hänvisade till skrifterna tidigt och ofta under hela sin verksamhet. Kan vi inte lugnt säga att Jesus tillbringade minst 20 år med att studera och begrunda skrifterna som en del av sin missionsförberedelse? Finns det något du behöver göra idag för att förbereda dig andligt för framtida möjligheter att undervisa och välsigna din familj och andra? För att återknyta hoppas jag att du bestämmer dig för att spara pengar varje vecka. Utöva din tro, disciplinera dig och gör det. Jag hoppas också uppriktigt att du väljer att begrunda Guds ord på ett mer omfattande och djupt sätt varje vecka. Utöva tro, disciplinera dig och gör det. Till skillnad från min första penningsparande uppmaning blir all behållning av i min andra själafrälsande uppmaning till din för evigt fri från denna världens ondska och mål. S.D. Charles Christofferson gav detta tydliga råd och löfte. Studera skrifterna noggrant och medvetet. Begrunda och be om dem. Skrifterna är uppenbarelse och det leder till mer uppenbarelse. Jag lovar att du inte kommer att ångra att du skriver skriftsedel i ditt sinne och hjärta varje vecka. Du får då en känsla av ständigt andligt syfte, beskydd och kraft. Kom ihåg Jesu Kristi ord när han sa, gör det som ni har sett mig göra. Må vi till fullo tillämpa hans ord i våra liv, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Some time ago, while visiting Australia,
för en tid sedan när jag besökte Australien reste jag till en vacker häskoformad havsvik känd för sin surfing. När jag gick längs stranden fascinerades jag av storslagenheten hos de väldiga dånande vågorna som bröt strax utanför viken och de mindre vågen som rullade in mot stranden. När jag fortsatte stötte jag på en grupp amerikanska surfare. Det var tydligt att de var upprörda över något. De pratade högljutt och gestikulerade mot havet. När jag frågade dem vad som stod på, pekade de på stället utanför viken där de stora vågorna bröts. Titta där borta, sa en av dem arg till mig. Ser du barriären? När jag tittade lite närmare så såg jag en barriär som sträckte sig tvärs över vikens öppning. Precis där de stora och lockande vågorna bröts. Det såg ut som om barriären var gjord av ett tungt nät som hölls uppe av flöten. Enligt surfarna sträckte sig näten ända ner till havsbotten. Den amerikanska surfaren fortsatte. Vi är här på vår livsresa för att surfa de här stora vågorna. Vi kan surfa på de mindre vågorna som bryter in i viken. Men barriären gör det omöjligt för oss att surfa på de stora vågorna. Vi förstår inte varför barriären är där. Allt vi vet att den är totalt har förstört vår resa. När amerikanska surfarna eldade upp sig allt mer drogs min uppmärksamhet till en annan surfare. En äldre man som tydligen bodde i närheten. Det tyckte som han började bli otålig när han lyssnade på de allt mer högljudda klagomålen över barriären. Slutligen reste han sig och gick fram till gruppen. Utan att säga ett ord tog han fram en kikare ur sin ryggsäck och räckte över den till en av surfarna och pekade ut mot barriären. En efter en tittade surfarna i kikaren. När det blev min tur såg jag med hjälp av förstoringen något som jag inte kunnat se förut. Ryggfenor. Stora hajar som jagade nära revet på andra sidan barriären. Gruppen blev snabbt dämpad. Den gamle surfaren tog tillbaka sin kikare och vände sig för att gå därifrån. Sedan sa han något som jag aldrig glömmer. Var inte så kritiska när det gäller barriären, sa han. Det är det enda som hindrar er från att bli uppätna. Där vi stod på den vackra stranden ändrades plötsligt vårt perspektiv. En barriär som hade tyckt så hård och restriktiv, som verkade hindra nöjet och spänningen i att surfa på de verkligt stora vågorna, hade blivit något helt annat. Med vår nya insikt om faran som lurade strax under ytan erbjöd barriären nu skydd, trygghet och frid. När ni och jag vandrar livet stigar och söker uppnå våra drömmar kan Guds befallningar och normer liksom barriären ibland vara svåra att förstå. De kanske verkar hårda och orubbliga och blockerar en väg som ser rolig och spännande ut och som följs av så många andra. Som aposteln Paulus beskrev det, vi ser en gåtfull spegelbild med ett sådant begränsat perspektiv att vi ofta inte förstår de stora faror som gömmer sig strax under ytan. Men han som förstår allt vet exakt var de farorna finns. Han ger oss gudomlig vägledning genom sina bud och kärleksfulla ledning så att vi kan undvika de här farorna. Så att vi kan ta ut en kurs i livet som är skyddad från andliga rovdjur och från syndens skapande käftar. Vi visar vår kärlek till Gud och vår tro på honom genom att göra vårt bästa varje dag, att följa den kurs som han har lagt ut för oss och genom att hålla de bud som han har gett oss. Vi visar särskilt den tron och kärleken i situationer där vi inte fullt förstår orsaken till Guds bud eller den särskilda väg som han ber oss att följa. Det är ett relativt lätt beslut att följa en kurs innanför barriären när vi väl vet att det finns skarptandade rovdjur strax utanför den. Det är svårare att hålla kursen innanför barriären när allt vi kan se är de spännande och lockande vågorna på andra sidan. Och ändå är det då, i de stunder när vi väl att utöva vår tro, lita på Gud och visa vår kärlek till honom, som vi växer och vinner mest. I Nya Testamentet förstod inte Ananias varför Herren befallde honom att söka upp och välsigna Saulus, en man som bokstavligen hade fullmakt att fängsla dem som trodde på Kristus. Men genom att lyda Guds befallning blev Ananias delaktig i aposteln Paulus andliga födelse. När vi litar på Herren, utövar vår tro, lyder hans bud och följer den kurs han har lagt ut för oss, blir vi allt mer de som Herren vill att vi ska bli. Det är denna förvandling, denna hjärtats omvändelse, som är det allra viktigaste. Äldste Dallin H. Oaks har sagt: inte för någon räcker det med att bara göra saker. Evangeliets bud, förrättningar och förbund är inte en lista över insättningar som ska göras på ett himmelskt konto. Jesu Kristi evangelium är en plan som visar oss hur vi kan bli vad vår himmelske fader vill att vi ska bli. Sann lydnad betyder därför att helt och hållet ge oss själva till honom och låta honom ta ut vår kurs både i lugna vatten och oroliga vatten, med insikten att han kan göra mer av oss än vi någonsin kunde göra. När vi underkastar oss hans vilja ökar vår frid och glädje. Kung Benjamin lärde att de som håller Guds bud är välsignade och lyckliga i allt, både timligt och andligt. Gud vill att vi ska känna glädje. Han vill att vi ska känna frid. Han vill att vi ska lyckas. Han vill att vi ska vara trygga och skyddade från världsliga inflytanden runt omkring oss. Med andra ord, består inte Herrens bud av en ansträngande undervattenslabyrint av barriärer som vi måste lära oss för att motvilligt uthärda i det här livet så att vi kan upphöjas i nästa. Istället har barriärer upprättats av Herren för att skapa en trygg hamn för oss från de onda och nedbrytande inflytanden som annars skulle dra ner oss i förtvivlans djup. Herrens befallningar har getts oss utifrån kärlek och omsorg. De är avsedda för vår glädje i det här livet, lika mycket som de är avsedda för vår glädje och upphöjelse i det nästa. De visar hur vi bör handla. Och än viktigare, de belyser vilka vi bör bli. Som i allt som är gott och sant är Jesus Kristus vårt bästa föredöme. Den största lydnadshandlingen i hela evigheten skedde när sonen underkastade sig sin faders vilja. Han bad i djupaste ödmjukhet att kalken skulle tas ifrån honom, att han skulle få ta en annan väg än den som hade stakats ut för honom. Men Kristus underkastade sig den väg som hans fader ville att han skulle ta. Det var en väg som ledde genom Getsemane och Golgata, där han uthärdade ofattbara lidanden och plågor och där han blev totalt övergiven när hans faders ande drog sig undan. Men samma väg kulminerade i en tom grav på den tredje dagen, då ropen "Han är uppstånden" göd i öron och hjärtan hos de som älskade honom. Den förde med sig den ofattbara glädjen och trösten som flödar ur hans försoning för alla Guds barn genom evigheten. Genom att låta sin vilja upplukas i faderns gav Kristus oss möjligheten till evig frid, evig glädje och evigt liv. Jag vittnar om att vi är barn till en kärleksfull Gud. Jag vittnar om att han vill att vi ska vara lyckliga och trygga och välsignade. För det ändamålet har han tagit ut en kurs som leder tillbaka till honom, och han har upprättat barriärer som skyddar oss längs vägen. När vi gör vårt bästa att följa den kursen finner vi sann trygghet, glädje och frid. När vi underkastar oss hans vilja blir vi det som han vill att vi ska bli. I Jesu Kristi namn. Amen.
När vår äldsta dotter Jen kom hem med sin tredje dotter från BB åkte jag hem till henne för att hjälpa till. När hennes äldsta dotter kom tillväg till skolan bestämde vi att Jen mest av allt behövde vila. Så den bästa hjälpen jag kunde ge var att ta hennes dotter Chloe med mig hem så att hennes mamma och nya lilla syster kunde få en lugn stund. Jag spände fast Chloe i hennes bilstol, satte på mig mitt eget säkerhetsbälte och körde ut från deras uppfart. Men innan vi ens hunnit till slut av gatan hade Chloe knäppt upp sitt säkerhetsbälte och stod upp, tittade över min axel och pratade med mig. Jag stannade vid vägkanten, gick ut och spände fast henne i stolen igen. Vi åkte igen, men hade bara hunnit en kort sträcka när hon var ute ur skolstolen igen. Jag upprepade proceduren, men den här gången hann jag inte ens mig sätta i bilen och spänna fast mig innan Chloe stod upp igen. Så där satt jag vid vägkanten i en parkerad bil och hade en maktkamp med en treåring. Och hon höll på att vinna. Jag försökte varje knep jag kunde komma på för att övertyga henne om att det var en bra idé att sitta fastspänd i stolen. Hon var inte övertygad. Till slut bestämde jag mig för att prova med en morot. Jag sa, Chloe, om du sitter fastspänd i din bilstol tills vi kommer hem till mormor så kan vi leka med lera. Inget svar. Chloe, om du sitter fastspänd i din bilstol kan vi baka bröd när vi kommer hem till mormor? Inget svar. Jag försökte igen. Chloe, om du sitter fastspänd i din bilstol kan vi åka förbi affären och köpa något gott? Efter tre försök insåg jag att vi inte kom någon vart. Hon var fast besluten och inga löften kunde övertyga henne om att sitta fastspänd i stolen. Vi kunde inte tillbringa hela dagen i bilen vid vägkanten, men jag ville lyda lagen och det var inte säkert att köra om Chloe stod upp. Jag höll en tyst bön och hörde anden viska, undervisa henne. Jag vände mig om mot henne och drog ut mitt säkerhetsbälte så att hon kunde se det. Jag sa, Chloe, jag har på mig det här säkerhetsbältet för att det skyddar mig. Men du har inte på dig ditt, så du är inte säker utan bälte. Jag skulle bli så ledsen om du gjorde det illa. Hon tittade på mig. Jag kunde nästan se hjulen snurra i hennes lilla huvud medan jag oroligt väntade på hennes svar. Till slut lyste hennes små blå ögon upp och hon sa: Mormor, du vill att jag ska på mig säkerhetsbältet eftersom du älskar mig. Anden fyllde bilen när jag uttryckte min kärlek till henne. Jag vill för den här underbara flickan. Jag vill inte förlora den känslan, men jag såg mitt tillfälle. Så jag gick ut och spände fast henne i bilstolen. Sen frågade jag: Chloe, tänker du sitta kvar i bilstolen? Och det gjorde hon, hela vägen till affären för att köpa något gott. Och hon satt fastspänd hela vägen från affären hem till mig, där vi bakade bröd och lekte med lera. För Chloe kom ihåg allt. När jag körde ut på vägen igen den dagen kom ett skriftställe till mig. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Vi har regler för att lära, leda och skydda barnen. Varför? På grund av den stora kärlek vi hyser till dem. Men tills Chloe förstod att jag ville att hon skulle sitta fastspänd i sin bilstol eftersom jag älskade henne, så var hon ovillig att underkasta sig något som hon upplevde som en restriktion. Hon tyckte att säkerhetsbältet begränsade hennes frihet. Liksom Chloe kan vi välja att se bud som begränsningar. Ibland kan det kännas som om Guds lagar inskränker vår personliga frihet, fråntar oss vår handlingsfrihet och begränsar vår tillväxt. Men när vi söker större förståelse, när vi låter vår fader undervisa oss, börjar vi se att hans bud visar sin kärlek, hans kärlek till oss. Och lydnad mot buden visar vår kärlek till honom. Om du finner att du billigt talat står parkerad vid sidan av vägen, låt mig föreslå några principer som om du följer dem, hjälper dig att säkert återvända till trons och lydnadens väg. För det första, lita på Gud. Lita på hans eviga plan för dig. Var och en av oss är ett andebarn, en älskad son eller dotter till himmelska föräldrar. Deras kärlek till oss märks tydligt i buden. Buden är viktiga instruktioner för att lära, leda och skydda oss när vi får jordiska erfarenheter. I förutillvaron använde vi vår handlingsfrihet för att anta Guds plan. Och vi lärde oss att lydnad mot Guds eviga lag var grundläggande för att vi skulle lyckas i planen. Skrifterna lär: det finns en lag, oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade. När vi lyder lagen får vi välsignelserna. Trots alla misstag, motgångar och det lärande som hör ihop med våra jordiska erfarenheter tappar Gud aldrig vår eviga potential ur sikte. Inte ens när vi gör det. Vi kan lita på honom, för Gud vill ha sina barn tillbaka. Och han har gjort det möjligt genom sin sons Jesu Kristi försoning. Försoningen är frälsningsplanens kärna. För det andra, lita på Jesus. Det ultimata uttrycket för lydnad och kärlek är Jesu Kristi försoning. Han underkastade sig faderns vilja och gav sitt liv för oss villigt. Han sa: om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Jesus lärde också: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Varje söndag har vi möjlighet att begrunda och minnas vår frälsares rena kärlek när vi tar del av symbolerna för hans oändliga försoning. Under sakramentet ser jag hur händer och armar sträcks fram för att dela ut brödet och vattnet. Och när jag räcker fram handen för att ta del, sluter jag förbund att jag är villig att ta på mig hans namn, alltid minnas honom och hålla hans bud. Och han lovar att vi alltid kan ha hans ande hos oss. För det tredje, lita på andens viskningar. Minns ni berättelsen om Chloe? Hur anden viskade ett skriftställe till mig? Det står i Johannes 14:15. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Sedan följer dessa viktiga verser. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Varje värdig konfirmerad medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har rätt till den heliga andens sällskap. Fasta, bön, skriftstudier och lydnad förbättrar storligen vår förmåga att höra och känna andens maningar. När ditt sinne är fullt av tvivel och förvirring skickar Fadern och Sonen den heliga anden för att varna dig och leda dig tryggt genom denna jordiska resas faror. Han hjälper dig minnas. Han tröstar dig och fyller dig med hopp och fullkomlig kärlek. För det fjärde, lita på levande profeters råd. Vår fader har gjort det möjligt för oss att höra hans ord och känna till hans lag genom hans profeter. Herren förkunnade, mina ord ska alla uppfyllas, antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, till det är detsamma. Levande profeterna har nyligen gett oss rådet att tänka på sabbatsdagen så att vi helgar den och följa fastelagen. Följer vi det här profetiska rådet ger det oss möjlighet att lyda Guds bud, att älska honom och vår nästa. I och med att vi ökar vår tro på Jesus Kristus och sträcker ut handen för att älska och ta hand om andra. Det finns trygghet att följa Herrens ord genom hans profeter. Gud kallade president Thomas S. Monson, rådgivarna i första presidentskapet och medlemmarna i det 12 apostlarnas kvorum som profeter, siare och uppenbarare. I den här världen av ökande rädsla, förvirring, motsättningar och ilska kan vi se till dem för att se hur Jesu Kristi lärjungar, fyllda med kristlig kärlek, hur de ser ut, låter och reagerar på frågor som kan orsaka söndring. De vittnar om Jesus Kristus och svarar med kärlek, Kristi rena kärlek. Samma Kristus vars vittnen de är. Efter min upplevelse med Chloe sökte jag skriften efter verser som talade om bud och kärlek. Jag hittade många. Hans bud visar hans kärlek till oss. Och lyden mot buden visar vår kärlek till honom. Jag vittnar om att när vi litar på Gud, vår evige fader, litar på hans son Jesus Kristus och utövar tro på hans oändliga försoning, litar på den heliga andens viskningar och litar på de levande profeternas råd, så kan vi ta oss bort från vägkanten och fortsätta i säkerhet och inte bara uthärda utan finna glädje under färden hem. I Jesu Kristi namn. Amen.
On a signal.
På körledarens tecken står församlingen upp och sjunger med kören O fröjda dig, du jord. Sedan får vi höra från äldsterna Alan D. Haney, Kim B. Clark, Okoichi Oyagi i det 70-års kvorum. Vi uttrycker vår uppskattning för äldste Oyagi som avlöses från tjänandet som medlem av det 70-års kvorum igår eftermiddags. Efter deras tal sjunger kören Sätt din hand till Herrens verk. Och äldste David A. Bednar i det 12 apostlarnas kvorum blir vår avslutande talare.
This is the 185th.
Detta är den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga.
When I was 9 years old,
när jag var 9 år gammal stannade min vithåriga 1,5 meter långa mormor hos oss i några veckor. En eftermiddag medan hon var där bestämde sig mina 2 äldre bröder och jag oss för att gräva ett hål på ett fält tvärs över gatan från vårt hus. Jag vet inte varför vi gjorde det. Ibland gräver pojkar hål. Vi blev lite smutsiga men inte så mycket att vi riskerade att bli tillsagda. Andra pojkar i grannskapen såg hur spännande det var att gräva ett hål och började hjälpa till. Då blev vi alla ännu smutsigare tillsammans. Marken var hård så vi drog fram en trädgårdsslang och hällde i lite vatten i hålet för att mjuka upp marken. Vi fick lite lera på oss när vi grävde men hålet blev djupare. Någon i vår grupp bestämde att vi skulle göra hålet till en badplats. Så vi fyllde hålet med vatten. Eftersom jag var yngst. Nu var jag verkligen smutsig. Från början hade jag inga planer på att bli lerig. Men det var så det blev. När jag började bli kall gick jag över gatan för att gå hem. Min mormor mötte mig vid dörren och vägrade släppa in mig. Hon sa att om hon lät mig komma in så jag gjorde det vad alla 9-åringar.
Jag försökte fly men hon var snabbare än jag. Jag blev arg. Jag var våt, lerig, kall och min barndomsfantasi trodde jag att jag kanske skulle dö i min egen trädgård. Till slut frågade henne vad jag måste göra för att komma in i huset. Innan jag visste ordet av fann jag mig själv stående i trädgården medan min mormor spolade av mig med vattenslangen. Det kändes som en evighet. Men sen sa min mormor att jag var ren nog att komma in i huset. Det var varmt inne jag kunde byta om. Med denna händelse ur verkliga livet i åtanke ber jag tänka på vad Jesus Kristus sa. Inget orent kan komma in i hans rike. Därför kommer ingenting in i hans vila, utom de som har tvättat sina kläder i mitt blod genom sin tro och omvändelse från alla synder och genom sin trofasthet. Att stå utanför mitt hus medan mormor spolade av mig var otrevligt och obehagligt. Att förnekas möjlighet att få återvända till vår himmelske fader för att vi valt att stanna kvar eller smutsat ner oss i syndens lera i hål skulle vara tragiskt. Vi borde inte betröra oss själva i fråga om vad som krävs för att få återvända och förbli i vår himmelske faders närhet.
Vi måste vara rena. Innan vi kom till den här jorden deltog vi som andra andebarn, söner och döttrar till Gud i ett stort råd. Vi var alla uppmärksamma och ingen av oss somnade. I det rådet presenterade vår fader i himlen en plan. Eftersom planen bevarade vår handlingsfrihet och gick ut på att vi skulle lära av egna erfarenheter och inte bara av hans, visste han att vi skulle begå synd. Han visste också att synden skulle få oss att bli orena och göra det omöjligt för oss att återvända till hans närhet. För där han bor är det ännu renare än i ett hus som städas av mormor. Tack vare att vår fader i himlen älskar oss och har för avsikt att åstadkomma odödlighet och evigt liv för oss, fanns det en frälsare i hans plan. Någon som kunde hjälpa oss att bli rena oavsett hur smutsiga vi än hade blivit. När vår fader i himlen meddelade behovet av en frälsare tror jag att vi alla vände oss om och såg på Jesus Kristus, den förstfödde i anden. Han som hade utvecklats till den grad att han blivit lik fadern. Jag tror att vi alla visste att det måste vara han och ingen annan av oss som kunde göra det, men att han kunde och att han skulle. I Getsemane örtagård och på korset på Golgata led Jesus Kristus både fysiskt och andligt. Han darrade av smärta och blödde ur varje por, vädjade till sin fader att ta kalken från honom och ändå drack han den. Varför gjorde han det? Han sa själv att han ville förhärliga sin fader och fullborda sina förberedelser för människobarnen. Han ville hålla sitt förbund och göra det möjligt för oss att komma hem igen. Vad ber han oss om i gengäld? Han vädjar helt enkelt till oss att erkänna våra synder och omvända oss så att vi inte ska behöva lida som han gjorde. Han inbjuder oss att bli renare så att vi inte lämnas utanför vår himmelske faders hus. Även om det är att föredra att undvika synd här i livet, så är det så att vad Jesu Kristi försoning beträffar spelar det ingen roll vilka synder vi har begått eller hur djupt vi har sjunkit ner i det ökända träsket. Det spelar ingen roll om vi skäms eller generade på grund av synderna, som enligt profeten Nefi ord så lätt ansätter oss. Det spelar ingen roll om vi en gång i tiden bytte vår förstfödslorätt mot soppa. Det som spelar roll är Jesus Kristus, Guds son, led smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag, så att han i köttet kan veta hur han ska bistå sitt folk. Det som spelar roll är att han var villig att komma ner och komma till den här jorden och stiga ner under allt och lida fler prövningar än någon människa kunde klara av. Det som spelar roll är att Kristus vädjar som vår förespråkare inför Fadern och säger: Fader, se hans lidanden och död som inte begick någon synd, i vilken du fann gott behag. Fader, skona därför dessa mina bröder som tror på ditt namn, så att de kan komma till mig och få evigt liv. Det är det som verkligen spelar roll och som bör ge oss alla nytt hopp och en beslutsamhet att försöka en gång till, eftersom han inte glömt oss. Jag vittnar om att frälsaren aldrig vänder sig bort från oss när vi ödmjukt söker honom för att kunna omvända oss. Han ger oss inte ett hopplöst fall. Han säger aldrig: åh nej, inte du, nu igen. Han stöter aldrig bort oss för att han inte förstår hur svårt det är att undvika synden. Han förstår precis hur det är, och även känslan av sorg, skam och besvikelse som oundvikligen kommer som en följd av synd. Omvändelsen är verklig och den fungerar. Den är inte en fiktiv upplevelse eller en produkt av ett vanvettigt sinne. Den har kraft att lyfta bördor och ersätta dem med hopp. Den kan leda till en mäktig förändring i hjärtat som resulterar i att vi inte längre har någon benägenhet att göra ont utan att ständigt göra gott. Omvändelsen kan inte vara lätt. Ting som är av evig betydelse är sällan det. Men resultatet är värt mödan, som president Boyd K. Packer vittnade om i sitt sista tal i kyrkan till 70. Tanken är detta: försoningen lämnar inga spår, inga märken. Det som har rättats till har rättats till. Försoningen lämnar inga spår, inga märken. Den bara helar. Och det som den helar förblir helat. Sålunda är det så att vårt hopp om att få leva igen hos Fadern beror på Jesu Kristi försoning. På villigheten hos denne enda syndfria personen att ta på sig, i stark kontrast till rättvisans krav, den sammanlagda tyngden av hela mänsklighetens överträdelser, inklusive de synder som några av Guds söner och döttrar i onödan väljer att lida för. Som medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga tillskriver vi frälsarens försoning större makt än vad de flesta andra gör, eftersom vi vet att om vi ingår förbund, ständigt omvänder oss och uthärdar till änden, så kommer han att göra oss till medarvingar, och vi som han får allt som Fadern har. Det är en omskakande lära, men den är sann. Jesu Kristi försoning gör frälsarens inbjudan att vara fullkomliga så som vår Fader i himlen är fullkomlig, fullkomligt möjligt, istället för att vara frustrerande utom räckhåll. Skrifterna lär att varje enskild måste dömas enligt Guds heliga domslut. Den dagen kan man inte gömma sig i större grupp eller peka på andra som en ursäkt för att man är oren. Som tur är står det också skriften att Jesus Kristus, han som led för våra synder, som är vår förespråkare inför Fadern, som kallar oss sina vänner och som älskar oss in till änden, till slut kommer att vara vår domare. En av de ofta förbesedda välsignelserna till följd av Jesu Kristi försoning är att domen har Fadern överlämnat åt Sonen. Bröder och systrar, om ni känner er missmodiga eller undrar om ni någonsin kommer upp ur det andliga hål som ni har grävt, tänk då på vem som står mellan oss och rättvisan, som är fylld av medlidande med människobarnen och som har tagit på sig vår ondska och våra överträdelser och tillförsett rättvisans krav. Med andra ord, som Nefi då, han för ett ögonblick tvivlade på sig själv, kom helt enkelt ihåg vem ni har anförtrott er åt, ja, Jesus Kristus, och omvänder er sedan och upplev än en gång ett fullkomligt klart hopp. I Jesu Kristi namn. Amen.
In his mortal ministry, Jesus worked such mighty miracles.
Under sin jordiska verksamhet utförde Jesus såna mäktiga helande underverk och undervisade med sådan myndighet om kraft att det står i skriften att rykten om honom gick ut över hela Syrien och mycket folk följde honom. En del som såg honom bota och hörde honom undervisa förkastade honom. Andra följde honom en tid, men följde honom sedan inte längre. Herren Jesus Kristus fanns där framför dem, men de såg inte vem han verkligen var. De var blinda och valde att vända sig bort. Om dem sa Jesus: jag kom till mina egna och mina egna tog inte emot mig. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon. Men det fanns många män och kvinnor, bland andra hans trogna apostlar, vilkas liv kretsade kring honom, fastän de kämpade med världsliga lockelser, med förvirring om hans undervisning och till och med rädsla, trodde de på honom, älskade honom och följde honom. Om dem sa Jesus: saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Strax före sitt lidande i Getsemane på Golgata gav Jesus sina lärjungar det här storslagna löftet: den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra, ty jag går till Fadern. Jesus infriade det löftet. Från och med pingstdagen välsignades lärjungarna med dopet av eld och den heliga anden. Genom deras tro på Kristus omvändelse och lydnad blev den heliga anden deras följeslagare. Han förändrade deras hjärtan och välsignade dem med ett bestående vittnesbörd om sanningen. De här gåvorna och välsignelserna stärkte Herrens lärjungar. Även om de tider de levde i var farliga och förvirrande, fick de den andliga och gåvan ögon att se och öron att höra med. Genom den heliga andens kraft började de se sanningen om tingen som de verkligen är, speciellt om Herren Jesus Kristus och hans verk. Den heliga anden upplyste deras förstånd och de hörde Herrens röst tydligare. Jesu Kristi evangelium sjönk djupt in i deras hjärtan. De var ståndaktiga och lydiga. De predikade evangeliet modigt och kraftfullt och byggde upp Guds rike. De gladde sig i Herren Jesus Kristus. Vi har mycket gemensamt med dessa trofasta män och kvinnor i tidens mitt. Vi lever också i en tid när Herren Jesus Kristus utför under bland oss, som att bota sjuka, rena från synd, förändra våra hjärtan och möjliggöra frälsning för Guds barn på båda sidor om slöjan. Också i vår tid har vi levande profeter och apostlar, prästade med kraft, andliga gåvor och himmelska välsignelser genom frälsningens förrättningar. Vår tid är en farlig tid. En tid av stor ondska och frestelser, en tid av förvirring och tumult. I de här svåra tiderna har Herrens profet på jorden, president Thomas S. Monson, kallat oss att rädda de sårade i anden, att frimodigt stå för sanningen och att bygga Guds rike. Vilken nivå av andlighet, tro eller lydnad vi än befinner oss på, räcker det inte för det verk som ligger framför oss. Vi behöver större andligt ljus och kraft. Vi behöver ögon till att tydligare se hur frälsaren verkar i våra liv och öron till att höra hans röst djupare i våra hjärtan. Den här underbara välsignelsen får vi när vi öppnar våra hjärtan och verkligen tar emot Herren Jesus Kristus, hans lärare och hans kyrka. Vi måste inte vara fullkomliga, men vi behöver vara goda och på väg att bli bättre. Vi behöver sträva efter att följa evangeliets tydliga och enkla sanningar. Om vi tar på oss Kristi namn, handlar med tro på honom för att omvända oss från våra synder, håller hans bud och alltid minns honom, får vi ta emot den heliga andens sällskap genom Jesu Kristi barmhärtighet och nåd. Enkel lydnad för in anden i våra hjärtan. I våra hem ber vi i tro. Utforskar skrifterna och helgar sabbatsdagen. I våra kapell tar vi del av sakramentet. Avger heliga löften till vår himmelske fader i Kristi namn. I heliga tempel deltar vi i heliga förrättningar till förmån för våra bröder och systrar på andra sidan slöjan. I våra familjer och i våra uppdrag från Herren sträcker vi oss ut mot andra, lyfter deras bördor och uppmanar dem att komma till Kristus. Bröder och systrar, jag vet att om vi gör detta kommer den heliga anden. Då växer vi andligen och får upplevelser med den heliga anden och han blir vår följeslagare. Om vi ser till Kristus och öppnar våra ögon och våra öron, välsignar den heliga anden oss med att kunna se hur Herren Jesus Kristus verkar i våra liv och stärker vår tro på honom med tillförsikt och vittnesbörd. Då ser vi mer och mer alla våra bröder och systrar på det sätt som Gud ser dem, med kärlek och medkänsla. Då hör vi frälsarens röst i skrifterna, i andens viskningar och i de levande profeternas ord. Då ser vi hur Guds kraft vilar över hans profeter och alla ledarna i hans sanna och levande kyrka. Och vi vet säkert att detta är Guds heliga verk. Då ser vi och förstår oss själva och världen omkring oss på det sätt som frälsaren gör. Då får vi det som aposteln Paulus kallade Herrens sinne. Då har vi ögon till att se och öron till att höra, och vi bygger Guds rike. Livet kan vara svårt, förvirrande, smärtsamt och nedslående. Jag vittnar för er att med den heliga andens sällskap kommer Jesu Kristi evangeliums ljus att bryta igenom förvirringen, smärtan och mörkret. Vare sig den kommer som en explosion eller som ett mjukt flöde, ingjuter denna härliga kraft helande kärlek och tröst i den botfärdiga, sårade själen, skingrar mörkret med sanningens ljus och driver ut missmod med hopp i Kristus. Vi kommer att få se dessa välsignelser och vi kommer att veta genom andens vittnesmål att det är Herren Jesus Kristus som verkar i vårt liv. Våra bördor uppslukas i sallning av glädjen i vår återlösare. En upplevelse som min mor och far hade för många år sedan visar betydelsen av och kraften i ögon till att se och öron till att höra. År 1982 kallades mina föräldrar att verka i Filippinerna missionen Davao. När min mamma öppnade brevet och såg vart de kallats utropade hon: "Nej, du måste ringa dem och säga att vi inte kan åka till Filippinerna. De vet att du har astma ju." Min pappa hade lidit av astma i många år och min mamma var mycket orolig för honom. Några kvällar senare väckte mamma pappa ungefär 2:30 på morgonen. Hon sa: "Merlin, hörde du den här rösten?" "Nej, jag hörde ingen röst." "Men jag har hört samma röst 3 gånger i natt säga: varför är du orolig? Tror du inte jag vet att han har astma? Jag ska ta hand om honom och jag ska ta hand om dig. Gör dig klar att tjäna i Filippinerna." Mamma och pappa verkade i Filippinerna och det var en underbar erfarenhet för dem. Den heliga anden var deras följeslagare och de var välsignade och beskyddade. Pappa fick aldrig några problem med sin astma. Han verkade som första rådgivare i missionspresidentskapet och han och mamma utbildade 100-tals missionärer och 1000-tals trofasta sista dagars heliga inför organiserandet av församlingar och stavar på ön Mindanao. De välsignades med ögon till att se och öron till att höra, bröder och systrar. Jag bevittnar om Jesus Kristus. Jag vet att han lever. Han är vår frälsare och återlösare. Jag vet att om vi tar emot honom i våra liv och efterlever de tydliga och enkla sanningarna i hans evangelium får vi njuta den heliga andens sällskap. Vi får den dyrbara gåvan, ögon till att se och öron till att höra. Det vittnar jag om. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
On March 11th, 2011, I was standing on the
platform. Den 11 mars 2011 stod jag på perrongen på Shinagawa tågstation i Tokyo för att besöka Japanmissionen Kobe. Ungefär klockan 14.46 inträffade en kraftig jordbävning, magnitud 9,0. Jag kunde inte stå på grund av den intensiva skakningen och jag höll hårt fast i trappräcket. Lampor från närliggande tak började ramla ner. Hela Tokyo var i panik. Lyckligtvis blev jag inte skadad och 4 timmar senare var jag lättad att få veta att hela min familj var utom fara. På TV var det en stridström av skrämmande och chockerande bilder. En massiv tsunami vällde fram över Sendai-missionens område och svepte bort allt i sin väg. Bilar, hus, fabriker och åkrar. Jag chockades av de tragiska bilderna och jag grät. Och jag bad intensivt att vår himmelske fader skulle beskydda och hjälpa folket som bodde där i det område som jag älskar så högt. Senare bekräftades att alla missionärer och kyrkans medlemmar var i säkerhet. Men många medlemmar påverkades. De förlorade släktingar, hem och ägodelar. Över 20 000 människor dog. Samhällen förstördes och många människor tvingades lämna sina hem till följd av kärnkraftshaveriet. Katastrofer som den här anställer stor förödelse i många delar av världen idag och orsakar förlust av många människoliv. Vi har varnats för att katastrofer, krig och oräkneliga svårigheter kommer att inträffa i världen. När sådana prövningar plötsligt drabbar oss kanske vi frågar, varför händer detta mig? Eller varför måste jag lida? Långt efter att jag blivit omvänd till evangeliet hade jag inget tydligt svar på frågan. Varför har jag fått prövningar? Jag förstod att en del av frälsningsplanen var att vi skulle prövas. Men egentligen förstod jag inte den här frågan. Jag hade ingen övertygelse som var tillräckligt stark för att ge ett bra svar. Men det kom en tid i mitt liv när jag också fick uppleva en stor prövning. När jag var 30 år besökte jag Nagoya-missionen i mitt arbete. Efter mötet bad missionspresidenten vänligt äldsterna att köra mig till flygplatsen. Men när vi kom fram till en korsning före en lång backe kom en stor lastbil farande ner bakom oss i full fart. Den körde in i vår bil bakifrån och stötte den framåt över 20 meter. Det hemska med allt det här var att det inte fanns någon förare. Bakre delen av vår bil trycktes ihop till hälften av dess ursprungliga storlek. Som väl var överlevde både äldsterna och jag. Men dagen därpå började jag känna smärta i nacke och skuldror och jag fick svår huvudvärk. Från den dagen kunde jag inte sova och var tvungen att leva varje dag med både fysisk och mental smärta. Jag bad till Gud att han skulle bota min smärta, men symptomen var kvar i omkring 10 år. Under den här tiden började även känslor av tvivel smygas in i mitt sinne och jag undrade, varför måste jag lida så här mycket smärta? Men även om den sorts helande jag sökte inte skänktes mig, strävade jag efter att vara trofast i att hålla Guds bud. Jag fortsatte be att jag skulle få svar på de frågor jag hade om mina prövningar. Det kom en tid när jag fann mig kämpande med ytterligare ett personligt problem och jag var orolig eftersom jag inte visste hur jag skulle handskas med den nya prövningen. Jag bad för att få svar, men jag fick inget svar genast. Så jag gick och pratade med en pålitlig ledare i kyrkan. Under vårt samtal sa han med kärlek i rösten, Broder Aoyagi, är inte avsikten med din tillvaro här på jorden att du ska få uppleva den här prövningen? Är det inte nog att acceptera livets alla prövningar för vad de är och sedan överlämna resten åt Herren? Tror du inte att det här problemet kommer att lösa sig när vi uppstår? När jag hörde de orden kände jag Herrens ande mycket starkt. Jag hade hört den här läraren otaliga gånger, men mitt förstånds ögon hade aldrig öppnats till en grad som den gjorde just då. Jag förstod att det här var svaret som jag hade sökt från Herren i mina böner. Jag kunde tydligt förstå vår himmelske faders frälsningsplan på ett nytt sätt och på nytt förstå denna viktiga princip. I Abrahams bok förkunnade Herren Gud, och vi ska pröva dem med detta för att se om de kommer göra allt vad Herren deras Gud befaller dem. Jag förstod att den Gud som skapade himlarna och jorden känner den storslagna planen för den här jorden och att han har herravälde över allt som är i himlarna och på jorden, och för att åstadkomma frälsningsplanen ger han oss många olika upplevelser, det vill säga prövningar, medan vi är här på jorden. Och Herren sa följande till Joseph Smith: vet min son att allt detta ska ge dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Håll dig därför kvar på din väg, ty Gud ska vara med dig i evigheters evighet. Prövningar på jorden, inklusive sjukdom och död, är en del av frälsningsplanen och är oundvikliga erfarenheter. Vi måste hålla oss kvar på vår väg och acceptera våra prövningar med tro. Men syftet med våra liv är inte bara att uthärda prövningar. Vår himmelske fader sände sin älskade son Jesus Kristus som vår frälsare och återlösare, så att vi kan övervinna prövningarna vi ställs inför på den här jorden. Med andra ord gör han vårt svaga starkt. Han sonar våra synder och ofullkomligheter, och han gör det möjligt för oss att uppnå odödlighet och evigt liv. President Henry B. Eyring har sagt: men prövningarna som en kärleksfull Gud har gett oss handlar inte om att se om vi kan uthärda svårigheter. Den handlar om att se om vi kan uthärda dem väl. Vi klarar prövningen när vi visar att vi kommer ihåg honom och buden han gett oss. Håll dig kvar på din väg är ett nyckelval i svåra tider. Vänd hjärtat till Gud, särskilt när du ställs inför prövningar. Lyd ödmjukt Guds bud. Visa tro till att förena dina önskningar med Guds vilja. Låt oss nu reflektera över bilolyckan som skedde i Nagoya. Jag kunde ha omkommit i den olyckan, Men genom Herrens nåd överlevde jag mirakulöst nog. Och jag vet att mina lidanden var till för min lärdom och min tillväxt. Min himmelske fader lärde mig att bearbeta mitt tålamod, utveckla medkänsla och trösta dem som lider. När jag insåg det fylldes mitt hjärta med känslor av tacksamhet mot min himmelske fader för den prövningen. Sätt Gud främst, vilka prövningar du än ställs inför. Älska Gud. Tro på Kristus och anförtro dig åt honom i allting. Moroni ger följande löfte till dem som gör det. Och om ni avstår från all ogudaktighet och älskar Gud av all er förmåga, allt ert sinne och all er styrka, då är hans nåd tillräcklig för er, så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus. Jag vittnar uppriktigt om att Gud, Fadern och hans son Jesus Kristus lever, och att Guds löften till dem som håller sig kvar på sin väg och älskar honom kommer att uppfyllas även mitt i prövningarna i Jesu Kristi namn. Amen.
In 1996, President Gordon B. Hinckley appeared on the national
television. År 1996 medverkade president Gordon B. Hinckley i det nationella nyhetsprogrammet 60 Minutes. Mark Wallace, en erfaren och ihärdig journalist, intervjuade president Hinckley om ett antal viktiga ämnen. Mot slutet av samtalet sa Mark Wallace: "Det finns det som säger, det här är en gerontokrati. Det här är en kyrka som leds av gamla män." President Hinckley svarade glatt och utan tvekan: "Är det inte underbart att ha en mogen man i ledningen?" En man med en uppfattning som inte påverkas av varje vinkast i läran. Mitt syfte är att förklara varför det verkligen är underbart att ha äldre män med stor andlig mognad och gott omdöme som tjänar i högre ledarpositioner i Jesu Kristi återställda kyrka. Och varför vi bör höra och hörsamma undervisningen som ges av de här männen som av Herren utvalts att bära vittne om hans namn bland alla nationer, släkter, tungomål och folk. Jag ber att vi alla kan undervisas av den helige anden när vi tillsammans begrundar detta viktiga ämne. Jag talar om det här ämnet ur ett minst sagt speciellt perspektiv. Under de senaste 11 åren har jag varit den yngste medlem i det 12:s kvorum vad gäller fysisk ålder. Under mina år av tjänande har medelåldern bland männen som verkar i första presidentskapet och det 12:s apostlarnas kvorum varit 77 år. Den äldsta medelåldern bland apostlarna under en 11-årsperiod i denna tidsutdelning. Jag har välsignats av den samlade apostoliska, kyrkliga, personliga och yrkesmässiga erfarenheten och insikten hos kvorummedlemmarna som har tjänat tillsammans med. Ett exempel från mitt umgänge med äldste Robert T. Hales belyser de enastående möjligheter jag har av att lära och tjäna tillsammans med dessa ledare. För flera år sedan tillbringade jag en söndag eftermiddag tillsammans med Esther Hale i hans hem, medan han återhämtade sig från en allvarlig sjukdom. Vi samtalade om våra familjer, våra ansvar i korumet och viktiga erfarenheter. Vid ett tillfälle frågade jag Esther Hales: du har varit en framgångsrik make, far, idrottsman, verkställande direktör och ledare i kyrkan. Vilka lärdomar har du fått av att åldras och begränsas av en minskad fysisk förmåga? Esther Hales tystnade ett ögonblick och svarade: när du inte kan göra det du alltid har gjort, då gör du bara det som betyder mest. Jag slogs av enkelheten och uppfattningen av hans svar. Min älskade apostoliska ämbetsbroder delade med sig av en lärdom från en livstid. En lärdom vunnen genom eldprov av fysiskt lidande och andligt sökande. De begränsningar som är en naturlig följd av tilltagande ålder kan faktiskt bli enastående källor till andlig lärdom och insikt. Samma faktorer som många kanske tror begränsar effektiviteten hos dessa tjänare kan i själva verket bli några av deras främsta styrkor. Fysiska begränsningar kan ge ökad klarsynthet. Begränsad uthållighet kan klargöra prioriteringar. Oförmåga att göra mycket kan rikta fokus mot det som är av störst betydelse. En del har antytt att yngre, mer energiska ledare behövs i kyrkan för att vi effektivt ska kunna möta vår moderna världs allvarliga utmaningar. Men Herren använder inte nutidiga ledarskapsfilosofier eller praxis för att uppnå sina syften. Vi kan förvänta oss att kyrkans president och andra högre ledare alltid kommer att vara äldre och andligt mogna män. Herrens uppenbarade mönster för ledning genom råd i hans kyrka täcker upp för och minskar effekterna av mänskliga svagheter. Intressant nog bekräftar dessa mänskliga begränsningar faktiskt den gudomliga källan till de uppenbarelser som kommer till och genom dem. Sannoliken, de här männen har kallats av Gud genom profetia. Jag har hos mina bröder sett åtminstone en del av Herrens syfte med att ha äldre män med mognad och gott omdöme till att verka i högre ledarpositioner i kyrkan. Dessa män har under en längre tid undervisats av Herren som de representerar, tjänar och älskar. De har lärt sig att förstå den helige andens gudomliga språk och Herrens mönster för att ta emot uppenbarelse. De här vanliga männen har genomgått en högst extraordinär utvecklingsprocess som har skärpt deras visdom, upplyst deras insikt, frambringat kärlek till människor från alla nationer och omständigheter och intygat återställelsens verklighet. Gång på gång har jag sett mina bröder flitigt sträva efter att uppfylla och ära sina ansvar medan de kämpar med allvarliga fysiska problem. Dessa män är inte förskonade från lidande. Snarare är de välsignade och styrkta så att de tappert kan sträva framåt medan de får uthärda plågor. Genom att tjäna tillsammans med dessa herrens representanter har jag insett att deras högsta önskan är att urskilja och göra vår himmelske faders och hans älskade sons vilja. I råd med mina bröder har inspiration mottagits och beslut fattats som återspeglar en grad av ljus och sanning som är långt bortom mänsklig intelligens, tankegång och erfarenhet. När vi arbetar tillsammans i enlighet på invecklade problem har vår gemensamma förståelse för en fråga vidgats på ett oväntat sätt genom den helige andens kraft. Jag är välsignad med att dagligen se de enskilda personligheterna, förmågorna och ädla karaktärerna hos dessa ledare. En del anser att brödernas mänskliga brister är störande och trosförsvagande. För min del är ofullkomligheterna uppmuntrande och trostärkande. Jag har nu sett hur 6 av mina bröder genom den fysiska döden går vidare till nya ansvarsuppgifter i andevärlden. President James E. Faust, President Gordon B. Hinckley, S. Joseph B. Worthlin, S. L. Tom Perry, President Boyd K. Packer och S. Richard G. Scott. De här tappra bröderna ägnade hela sin själ åt att vittna om Jesu Kristi namn i hela världen. Summan av deras lärdom är ovärderlig. Dessa tjänare delade med oss under sina sista verksamhetsår kraftfulla och andliga sammanfattningar av lärdomar de erhållit genom årtionden av hängivet tjänande. Dessa ledare förmedlade sanningar av stort värde vid en tidpunkt när de kanske tror att de hade som minst att ge. Tänk på de sista lärdomarna från stora profeter i skrifterna. Till exempel avslutade Nefi sin upptäckt med följande ord: "Ty så har Herren befallt mig, och jag måste lyda." Mot slutet av sitt liv förmanade Jakob: "Omvänd dig då och gå in genom den trånga porten och fortsätt på den väg som är smal till dess ni uppnår evigt liv." O, var visa, vad mer kan jag säga? Moroni avslutade sitt arbete med att färdigställa plåtarna med en hoppfull förväntan inför uppståndelsen. "Jag går snart till vila i Guds paradis, till dess min ande och kropp återförenas och jag segerrik förs fram genom luften för att möta er inför den store Jehovas behagliga skrank, han som är den evige domaren över både levande och döda." Ni och jag välsignas av att kunna dra lärdom från sista dagars heligas, profeters och apostlars avslutande undervisning och vittnesbörd. Idag heter de inte Nefi, Jakob eller Moroni, utan president Faust, president Hinckley, Esther Worthlin, Esther Perry och president Packer och Esther Scott. Jag antyder inte att de sista budskapen från dessa älskade män nödvändigtvis var det mest anmärkningsvärda eller viktiga under deras verksamhet, men summan av deras andliga kunskap och livserfarenhet gjorde det möjligt för dessa ledare att framhålla eviga sanningar med fullständig äkthet och stor kraft. I sitt sista generalkonferenstal i april 2007 förkunnade president Faust: "Frälsaren erbjuder oss alla en kostbar frid genom sin försoning. Men den får vi endast om vi är villiga att driva ut negativa känslor av vrede, agg och hämndlystnad. Låt oss minnas att vi måste förlåta för att bli förlåtna. Jag tror att hela min själ och mitt hjärta på den helande kraft vi får när vi följer frälsarens råd att förlåta alla människor."
President Fausts budskap är en kraftfull lärdom från en livstid, från en man som jag älskar och av de mest förlåtande män jag någonsin känt. President Hinckley vittnade under sin sista generalkonferens i oktober 2007. Idag bekräftar jag mitt vittnesbörd för er om Joseph Smiths kallelse, om hans verk, om att hans blod beseglade hans vittnesbörd som martyr för den eviga sanningen. Ni och jag ställs inför den avgörande frågan om vi ska acceptera sanningen om den första synen och det som följde därpå. Hela denna kyrkas giltighet vilar på om det är sant. Om det är sant, och jag vittnar om det, så är det verk som vi är engagerade i det viktigaste arbetet på jorden. President Hinckleys vittnesbörd bekräftar en kraftfull lärdom från en livstid, från en man som jag älskar och vet var en Guds profet. Elder Worthlin höll sitt sista generalkonferenstal i oktober 2008. Jag minns fortfarande min mors råd till mig den dagen för så länge sedan när mitt lag förlorade fotbollsmatchen. Komma vad som komma skall och älska det. Motgångar kan välsigna oss om vi möter dem på rätt sätt. När vi söker efter humor, söker det eviga perspektivet, förstår kompensationsprincipen och närmar oss vår himmelske fader, kan vi uthärda motgångar och svårigheter. Vi kan säga som min mor sa, komma vad som komma skall och älska det. Elder Worthlins budskap är en kraftfull lärdom från en livstid, från en man som jag älskar och som var en levande predikan om att övervinna svårigheter genom tro på frälsaren. Elder Perry stod vid den här talarstolen bara för 6 månader sedan. Då kunde vi inte föreställa oss att ett vittnesbörd skulle bli hans sista på en generalkonferens. Kan ni höra hans röst? Jag vill avsluta med att vittna om, och mina 90 år här på jorden ger mig rätt att säga detta, att ju äldre man blir, desto mer inser man att familjen är det centrala i livet och nyckeln till evig glädje. Jag är tacksam för min hustru, mina barn, mina barnbarn och barnbarnsbarn och för alla släktingar som gör mitt liv så rikt och jag evigt. Om denna eviga sanning bär jag mitt starkaste och heligaste vittnesbörd. I Jesu Kristi namn. Elder Perrys budskap är en kraftfull lärdom från ett livstid, från en man som jag älskar och genom bred erfarenhet förstod det viktiga förhållandet mellan familjen och evig lycka. President Packer betonade på generalkonferensen för 6 månader sedan faderns plan för vår lycka, frälsarens försoning och eviga familjer. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Han står i ledningen för kyrkan. Genom hans försoning och prästadömets makt kan familjer som påbörjas på jorden vara tillsammans i all evighet. Jag är så tacksam för försoningen som kan tvätta bort alla fläckar, hur svåra de än är, hur varaktiga eller hur många gånger de upprepas. Försoningen kan göra dig fri så att du kan gå vidare, ren och värdig. President Packers sista budskap är en lärdom från en livstid, från en man som jag älskar och som jag eftertrycker gång på gång förkunnade att målet för alla aktiviteter i kyrkan är att se till att en man och en kvinna tillsammans med sina barn är lyckliga hemma och beseglade för tid och evighet. Elder Scott förkunnade under sin sista generalkonferenstal i oktober 2014. Vi kom till jordelivet för att växa genom våra prövningar. Prövningar hjälper oss att bli mer lika vår fader i himlen. Och Jesu Kristi försoning gör det möjligt för oss att uthärda de här utmaningarna. Jag vittnar om att när vi aktivt kommer till honom kan vi uthärda varje frestelse, varje sorg, varje utmaning vi möter. Elder Scotts budskap är en kraftig lärdom från en livstid, från en man som jag älskar och ett älskat särskilt vittne om Kristus i hela världen. Antingen genom min egen röst eller genom mina tjänares röst, ty det är detsamma. Må vi höra och hörsamma de eviga sanningar som undervisats av Herrens bemyndigade representanter. När vi gör det lovar jag att vår tro på vår himmelske Fader och Jesus Kristus stärks och vi får andlig vägledning och beskydd i våra personliga omständigheter och behov. Jag vittnar om att en levande Kristus leder sin återställda och levande kyrkans angelägenheter genom sina tjänare som har utvalts att bära vittne om hans namn. Det vittnar jag om i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
At the conclusion of the conference, we express gratitude.
Nu i slutet av konferensen uttrycker vi djup uppskattning för alla som arbetat så hängiven för att förbereda de här mötena. Vi tackar de som har talat, som har framfört inspirerande musik. Tackar alla de som har talat. Kören avslutar nu den här sessionen med att sjunga Älska varandra. Tacksägelse får vi sedan av Elder Scott D. Whiting i det 70s kvorum. Tack bröder och systrar för era trofasta och rättfärdiga liv. Må Herren välsigna er och bevara er.
Our dear Father in heaven.
Vår kära Fader i himlen, vi älskar dig och din son. Vi kommer inför dig i slutet av denna 85:e halvårskonferens med tacksamhet i våra hjärtan för tillfället att sitta vid profeternas fötter. Vi är tacksamma för president Monsons hälsa och styrka, för hans profetiska mantel. Vi är tacksamma för uppenbarelsen vi sett då tre nya utvalda män att vittna om ditt namn utvalt, så vi har stött dem med uppräckt hand. Vi tackar för de övriga medlemmarna i detta kvorum. Vi tackar för deras liv, de som har gått bort, och vi ber om välsignelse och tröst över deras familjer. Fader, detta är din heliga dag. Detta är din sabbat. Det har varit en fröjd och en glädje för oss. Och vi ber att denna konferens och vår tillbedjan här ska tas emot som ett tecken på vår kärlek till dig. Vi älskar att höra ditt ro, dina ord, och vänta oss till dig. Gör rum i våra hjärtan att ta emot det som vi har hört, att vi kan använda det under kommande veckor och månader. Gång på gång. Fader, vi älskar dig och säger detta i din sons Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Detta var en utsändning från den 185:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.